Jag tänkte börja med en göteborgshistoria.
En göteborgshistoria, ja. Det blir lavra.
Ja, det är bra det då. Karl sitter i en buss och är pratsjuk. Bredvid honom sitter en man som studerar en karta. Vad är det där för något, frågar Karl. Det är en karta över Kina. Efter en stund kommer det tankfullt från Karl. Dö, undrar om du inte kommit på fel buss i alla fall.
Ja, den var bra.
Den är bra, ja.
Då lyssnar vi på Let's Stay Together med Tina Turner.
Ja, det var Tina Turner.
Ja.
Det var länge sedan vi hade henne.
Ja, ja, visst. Det. Och det är fart på henne, du.
Ja, det är fart på henne, verkligen.
Ja, det är rena...
dynamiten.
Ja, ja. Mm. Och man kan ju nästan säga att det är ju pensionärsmusik, så det passar ju dig och mig. Ja,
absolut. Ja. Det är klart vi måste köra pensionärsmusik. De andra kör så mycket hiphop,
ja.
Så det räcker.
Ja. Tina Turner har ju åldern inne för pensionärsmusik också. Så
ja.
Ja. Man ska aldrig prata om kvinnors ålder, men verkligheten är som den är.
Ja, men vadå? Ålder är någonting vi bara pratar om hela tiden. Det är år man har levat.
Ja,
under den tiden hoppas jag att man har blivit förståndigare.
Så säger det. Eller vad säger du, Thomas Angelik?
Ja, nej, men ålder, det ska man värna om. För alla har sina olika erfarenheter och livsberättelser att dela med sig. Och som vi andra ska ta vara på, tycker jag.
Mm. Och kanske lära andra. Precis som vi kan ta åt oss de yngre. Så jag tycker det är så härligt man kan ha en konversation. Jag lär mig alltid något när jag pratar med dem. Fast jag lär mig inte data, för det har jag svårt för. Och jag hoppas att jag kan lära dem lite grann. Det är väl så det ska vara.
Absolut, ge och ta. Det är då man kommer långt i livet.
Mm. Och den som pratade, alltså Thomas, du kan väl göra en liten presentation av dig själv. Istället för jag ska tala om allt vad du gör. Men vem är du? Och vad jobbar du med politiskt framför allt?
Ja, nej, men absolut. Det är så jag heter då, Thomas Angevik, och jag har förmånen att vara andre vice ordförande i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden som har hand om 11 kommuner när det gäller sjukvårdsuppdrag. Och jag sitter även i regionfullmäktige, och sen har jag några kommunala uppdrag också. Det är kommunfullmäktige i Mölndal, och jag sitter i parkeringsbolaget. Så det är lite smått och blandat där, men det är framförallt sjukvårdspolitiken som tar upp den större delen av min tid, där jag lägger tyngdpunkten också.
Och ibland går du till jobbet också?
Ja, absolut. Jag gillar att vara på Volvo Cars. Jag står i produktionen och jag tycker det är gött att hänga med arbetskamraterna, köta lite, och där får man lite känslan av vad det är för diskussioner som går ut i samhället. För det är ju så pass stor arbetsplats, och man får väldigt bra reflektion. Hur mår samhället? Det har jag haft stor nytta av i min politiska arbete.
Mm. Det är bra att kunna hänga kvar lite grann i arbetet, även om man har ganska många uppdrag med. Så är det bra att hänga kvar i arbetslivet så mycket som möjligt.
Ja, absolut. Och de brukar få mig att inse att det finns mer saker än bara politiken, så det är bra att vara där och få både tanka nya idéer och även höra deras tankar och idéer.
Mm. Precis. Det var regionfullmäktige här i veckan som gick, eller? Jo, det var det ju. Och det var mycket diskussioner där om bland annat om tilläggsbudgetar och förändringar av den utgående budgeten och sånt. Och hur resonerar ni från Socialdemokraternas sida i den frågan?
Det är ju vi som har drivit på för att få till att det ska komma mer medel. För vi såg ju att våra sjukhus kommer behöva spara in enormt stora pengar under nästa år. Och vi såg att det är ohållbart i en situation när vi ska korta köer efter pandemin som har varit eller som fortfarande pågår. Där köerna har växt, och det är nära 100 000 som står i kö i Västra Götaland. Så vi tyckte de hade helt orimliga förutsättningar, där SU, Sahlgrenska universitetssjukhus, ska spara 600 miljoner. Sjukhusen i väster skulle spara lite drygt 100 miljoner.
Och sjukhuset i väster, det är Kungälv, Alingsås, Frölunda.
Och Angereds närsjukhus.
Angered också, ja. Mm.
Så vi såg det som en helt hopplös situation och vi har fått mycket larmrapporter från fackliga och vi hör även patienter som står i kö att det är en helt oacceptabel situation. Så vi bestämde oss för att här måste vi agera. Så vi la ett krav på att det skulle tillföras minst 1 miljard till sjukhusen. Och det blev så att de grönblå vill inte ta det rakt upp och ner. Och i de grönblå då är det ju Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern. Och så då blev det att de kom ett eget förslag till regionstyrelsen och sedan vidare då till regionfullmäktige.
Skilde någonting eller tog... De tog det inte rakt upp och ner, men vad var skillnaden i deras förslag? Var det bättre eller sämre?
För jag tycker ju att deras förslag inte levererar det vi efterfrågar och inte det sjukhusen efterfrågar. För de ger ingen långsiktighet, utan ingen stabilitet för sjukhusen, utan... Här så säger de att de måste uppnå vissa mål för att få tilläggsmedel och de tillför inte 1 miljard upp och ner, utan det kommer i om du levererar, och hur ska du kunna leverera när du kraftigt behöver sänka personalstyrkan, för det är personalen som det är lättast när du ska göra besparingar på inom sjukhusen, så är det framförallt personalen som blir de som det dras in på.
Jag lyssnade lite grann och de pratade en del om att man också skulle se till att den nära vården skulle få mera pengar. På något sätt att man ska ut på primärvården och sånt. Ingick det i det paketet eller missuppfattade jag det kanske? För jag följde inte hela debatten ordentligt.
Nej, men de tycker ju mycket om att man ska ut i den nära vården, vilket vi också centralt i partiet, och vi även i Västra Götalandsregionen när det gäller SO, så tycker vi också att vi måste stärka den nära vården och man måste skifta om lite. Men man kan inte dränera sjukhusen med en sån satsning, utan här måste man kunna jobba på två spår samtidigt. Man ska dels stärka primärvården för att de ska kunna växla över och ta mer uppgifter från sjukhusen. Men så har det ju inte blivit de här åren, utan det har ju snarare blivit att sjukhusen jobbar ännu mer och får ännu mer att göra. Så man har inte lyckats med den omställningen, vilket inte är bra, och då kan man inte bara ta resurserna och tro att det löser sig, utan sjukhusen behöver långsiktighet och en finansiering som är hållbar över tid. För så som det är nu så sparar man ju pengar centralt. Det finns ju över 2,4 miljarder i regionkassan. Det är mycket pengar och som skulle kunna göra nytta ute i verksamheterna.
Men varför använder man inte det då?
Nej, man vill ha som en tilläggsbudget, eller man vill sitta och spara pengarna för att kunna köpa vård. Men då har man ju inte tron på sina egna verksamheter när man hela tiden ska ut på marknaden och tro att marknaden är de som löser problemen. Men det har vi ju sett hittills att så har det inte blivit, utan det blir ju att man förflyttar köerna ut till de privata istället. För man har ju inte lyckats korta köer i den takt som var tänkt, utan köerna har ju snarare växt. Och nu står ju alltså 100 000 i kö i Västra Götaland.
Jag kan inte förstå det, för att jag menar, om man drar in på någonting, alltså pengar i ekonomin, så måste det ju drabba någon annanstans. Och det är det ju när man drar in på sjukvården, de ska spara för att sedan lägga över det på närsjukvården. Och de kan ju inte göra allting, utan de är ju specialiserade på det här. Jag kommer ont i halsen och kanske jag har en knöd här, och så går jag vidare till Sahlgrenska till exempel. Jag får en remiss. Jag förstår inte deras tänk. Därför det var så väldigt under den här pandemin att våra hjältar, de slet. Verkligen slet under den här tiden. Och sen nu ska de spara. Därför man har alltså operationer och sånt fick vänta på grund av pandemin. Hur tänker de?
det blir ju väldigt kortsiktigt när man tänker att man ska korta köer men hela tiden ska gå på uppköp. Ja. För så som det har blivit på sjukhusen nu så är det ju att man har blivit beroende av hyrpersonal och det blir ju mångt mycket dyrare. Mm. Så att, och det blir ju inte den kontinuiteten och man... Även om du är jätteduktig och jag säger ingenting emot det att man kan vara väldigt bra som hyrpersonal. Men det tar ju alltid en tid innan du kommer in i en avdelningssätt och alla avdelningar är lite unika och arbetssätten skiljer sig och du har inte samma lagkänsla om du byter hela tiden. Och det är klart att produktivt så blir ju det inte lika effektivt så... Får man lite mer långsiktighet då kan man bygga upp och skapa en robust personalstyrka som vill vara där och som tror på sitt jobb och som känner att det finns en framtidshopp.
Mm. Men är det så att de blågröna helt enkelt tror på marknadskrafterna ska lösa sjukvårdsproblemen?
Mm. Ja, det är uppenbart. De vill ju sälja ut så mycket som möjligt. Och en annan fråga som var uppe som vårt regionråd Jeanette Olsson ställde till Johnny Magnusson som är regionstyrelsens ordförande, det är ju det här för som ni kanske har läst att Moderaterna tog på sin arbetsstämma att de vill sälja ut så mycket sjukvård som möjligt och där är vi jätteoroliga att de även vill gå vidare och vilket som framkom med våra sjukhus. Och Jeanette ställde en högst rimlig fråga, vilka sjukhus har ni tänkt sälja ut i Västra Götalandsregionen? Och det blev ganska infekterat och Johnny Magnusson var inte alls nöjd med den frågan och kände sig nästan påhoppad. Men det är en fullt rimlig fråga och vi kommer fortsätta ställa den frågan. För om de har tagit ett sånt beslut centralt så då vill vi veta vilka sjukhus. Är det Sahlgrenska de vill sälja ut eller är det Kungälvs sjukhus? Så det spelar stor roll och det tycker jag de måste vara tydliga med till invånarna för... Det är en viktig fråga och vi behöver få svar på det.
Mm. Och den kommer säkert att komma igång ordentligt, den diskussionen i samband med valrörelsen så småningom, om inte annat.
Ja, absolut.
För de måste ju liksom, precis som när ni så småningom fattar beslut på kongressen och om det är någonting som borgarna tycker illa om så kommer de ju att nagelfara oss som bara den. Det är ju samma sak här, att Johnny Magnusson sedan kanske inte tycker som partiledningen i frågan. Det är ju en annan sak i så fall. Men vi får väl se vad som händer.
Mm. Ja, man vet ju inte hur trycket ser ut uppifrån att de faktiskt ska leverera. Nej. På lokal och central eller på regional nivå.
Nej.
Så det behöver vi få reda på.
Mm. Ja.
Absolut.
Lite musik, Gunnar.
Ja, Rod Stewart. Long ago and far away. Ja, det var Rod Stewart som sjöng Long ago and far away. Och jag tänkte med den diskussionen vi hade tidigare så kom jag att tänka på en sak. Det är en okänd som har sagt detta faktiskt. Den som börjar med taket får aldrig grunden lagd.
Nej, nej. Men ser man på vissa länder runt om i Europa så bygger de grunden och sen bygger de mellantaket och sen flyttar de in i nedervåningen.
Mm.
Och sen gör de aldrig färdigt övervåningen.
Nej, precis.
För det har någonting med skatter att göra, att de är inte färdigbyggt. Så de vill aldrig bli färdigbyggda de där husen. Så att åker man, och det var väldigt typiskt i gamla öststaterna
ja,
i alla fall.
Precis.
Som det såg ut. Ja... Vi sitter här med Thomas Angevik som regionpolitiker och han är också kongressledamot så småningom. Men det ska vi vänta med och prata lite grann om lite senare. Så vi håller isär de två rollerna här. Och nu ska vi få oss berätta lite grann om vad Västra hälso- och sjukvårdsnämnden sysslar med. Och jag som en gammal... för detta ordförande i de olika nämnderna som där vi går ifrån där vi hade en nämnd i varje kommun i Bohuslandstinget till att vi före jag slutade var vi 5 kommuner och nu är ni 11 kommuner. Det blir längre och längre ifrån. Och du var ju med förut också när vi hade 5 kommuner. Vilken skillnad kan du bara lite kort säga vilken skillnad tycker du att och hur är det att jobba med så många kommuner då? Kunna göra bra planer och sånt.
Jag tycker den största skillnaden är att regionen jobbar mer att de vill, det känns som att man centraliserar en hel del, att mer ska vara lika över hela regionen, och för det finns ju en del saker som har skilt ut från de 11 kommunerna vi är nu till då som var 3 var det väl på den tiden. Partille, Härryda, Mölndal.
Ja, där, på Bohuslandstinget var ju bara Partille till och med.
Ja, så det finns ju en del. Och nu har vi ju fått med Alingsås, Lerum, Tjörn, Stenungsund och en rad ytterligare. Så det finns ju lite olika ingångar i de olika delarna som vi har behövt titta över. För våran ekonomi har ju varit lite skral i Västras under de 7 åren jag har suttit där, så vi har ju hela tiden fått centralisera och skapa större mottagningar när det gäller en rad olika verksamheter.
Mm. Och det är överhuvudtaget i sjukvårdsdebatten är det ju mer och mer att det ska se likadant ut överallt i alla frågor, och det kan man ju alltid diskutera om det ska se likadant ut överallt, men är det något speciellt som pågår just nu i det västra området?
Ja, en fråga som är väldigt aktuell, det är ju spädbarnsverksamheten som är till för, det stödjer ju till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till 1 år. Mm. Och det är ju Partille och Alingsås som har haft en särskild lösning med västra nämnden då. Mm. Och där tittar man ju över på att göra det en mer robust verksamhet som man ska kunna erbjuda i alla kommuner, fast man kommer lägga över uppdraget på regionhälsan för att få en mer jämlik vård över hela regionen. Men så jag tror det kan bli lite skakigt på den första stunden innan det sätter sig och innan man får igång verksamheten och man får till det bra, men det kommer ju löpa nu under 2022, kommer det löpa på fortsatt i både Alingsås och Partille då. Men sen så blir det ju, håller vi på att titta på hur vi kan ha en fortsättning fast på ett mer jämlikt och erbjuda hela regionen. Men jag tror det kan bli en övergångsfas där, men vi får ju försöka se till så att den blir så liten som möjligt.
Mm. Det där är ett exempel på där man så att säga startade i en kommun för att sedan visa på att detta är någonting bra, och så skulle alla andra kommuner anamma det, va? Mm. Så har det inte blivit, och det är väl det som är ett av problemen, för det var ju lite grann tanken med den decentraliserade verksamheten var ju att man startade för att se hur fungerar detta i praktiken och i samverkan med kommunerna och sånt, va?
Mm.
Och så vill man inte tillgodogöra sig de erfarenheter som man ändå får, och så, ja, det är ju många sådana här frågor som likheten inför vården så att säga, oberoende vad det är för någonting. Så.
Ja.
Och det är väl det som är ett av problemen med sjukvårdspolitiken just nu, att allt ska vara lika.
Ja, men sen kan det ju finnas fördelar också, så som just Partille hade ju BUP, och det har ju varit den flyttades ju till Gamlestaden, men där så det är ju stor brist när det gäller psykologer och även specialistsjuksköterskor inom psykiatrin. Så där så tror jag det kan vara bra, för då får man ju lite större robustare enheter, och med tanke på att det är en brist så blir inte sårbarheten lika mycket. Så vissa områden så tror jag det kan vara bra, men vissa andra områden så är det rent pengasparande, och det blir inte alltid lyckat, utan man måste kunna hitta unika saker för varje kommun, för varje kommun har sina egna.
Hur reagerar kommunerna på att vi, när man gör såna här förändringar av något gammalt och etablerad verksamhet, om man säger så?
Det är lite olika. Det har sett lite olika ut i de olika kommunerna beroende på vad det varit för fråga. Vi har även haft vuxenpsykiatri som har varit där vi har fått förändrade utbudspunkter när det gäller Lilla Edet. Vi har även Öckerö och Lerum. För det som är lite med Västra hälso- och sjukvårdsnämndens område är ju också att vi gränsar med så många olika andra distrikt också, att vi har ju även med Södra Älvsborgs sjukhus och gör som kallas SÄS. Vi har med NU-sjukvården uppe i Uddevalla. Och så har vi sjukhusen i väster och även Sahlgrenska. Så vi har jättemycket olika utbudspunkter som påverkas med andra sjukhus och andra regioner. Och inte IT-regioner utan andra delar
i regionen.
Ja, nämndsområden helt enkelt. Och det gör ju att diskussionerna ter sig lite olika skulle jag vilja säga.
Ja, och hur är samarbetet mellan opposition som ni sitter i och de som styr Västra nämnden? Här har ni många stridigheter.
Ja, det finns en del frågor, men det finns även där vi även är ganska sams. Och vi går ju fram nu med Mini-Maria i kommunerna här där vi har tittat på en lösning.
Det
är inom beroendevård, men de har ju även det i Stockholm, men där handlar det mer om att patienterna ska tända av folk som har tagit någon drog och påtända då och hamnar för att den ska få ruset av sig. Men här på tanken med Mini-Maria som vi har tagit fram, det är mer för att i förebyggande syfte att få ungdomarna att få bort den här missbruksproblematiken de kanske har fått, och innan det blir allt för allvarligt så man får stopp på det. Och det
lite mer tanken förebyggande.
Är, ja, och det är upp till 21 års ålder, och det är mycket föräldrar som hör av sig, och det kommer slussas igång nu rejält 2022 då.
Kommer det finnas ute i varje kommun då eller någonting, eller hur? Det är praktiskt.
Vi kommer inte ha 11 olika unika lösningar för det blir ju sårbart just ur personalperspektiv, utan de kommer jobba några timmar i varje kommun så att man får en robusthet.
Man kommer vara ute i kommunen, ja, menar jag.
Det är tanken att de gör ett visst antal. Det finns ett sån skiss på det, men jag kan inte den utan.
Det är inte så att man ska förslas iväg till ett enda ställe, utan man kan få hjälpen i närheten så att säga.
Ja, absolut.
För det är ju viktigt när man håller på med den typen av, ska man få ungdomar att liksom släppa sitt beroende, påbörjade beroendeställning, så det gäller det ju att det är lätt och behändigt att komma nära varandra.
Men där undrar jag lite grann i förebyggande syfte, för det är ju oftast det att ungdomar, de prövar, alltså går man ut någonting och talar om hur skadligt detta är, hur att man ska tänka på att inte ta den här första hash, det är inte farligt, det är jättebra. Sen är man inne i det. Har man någon som förebyggande vård? Eller information eller vad man kan kalla det?
Ja, tanken är ju att man ska bygga på allt eftersom. Och att tanken är ju att de ska jobba ut mot skolor och så också. Men just nu så håller vi på att bygga upp. Och så allt kommer ske successivt, men vi ser ju att vi är rätt säkra på att det här kommer ge effekt och att det är viktig verksamhet. För det går inte bara med hårdare tag med fler batonger, utan man måste även se på sociala strukturer och bryta sådana bitar som är viktigt.
Förebyggande syfte då helt enkelt.
Absolut. Och vi satsar ju även på socialmedicinska mottagningar nu i vårt nämndsområde. Och det riktar ju sig lite mer till äldre, men det är också med missbruksproblematik där det handlar om behandling och uppföljning då. Och det är också någonting vi håller på att rulla ut. Så de frågorna har vi varit ganska överens om i nämnden och jobbat på. Men sen så finns det ju andra frågor där vi har fått tampas lite mer.
Det finns alltid mycket att diskutera när det gäller sjukvårdsfrågor, och det är alltid intressant, och vi ska återkomma. Vi återkommer om de här frågorna och hur det går i fortsättningen. Nu tänkte vi att vi rundar av detta med din...
Jag hade tänkt det här med, som jag inte vet vad det är, om vi ska ta upp det. Det här som kallas familje...
central?
Nej, familje. Återkommer. Mm. Ja. Nu spelar vi.
Ja, vi spelar. Och vi ska sedan gå över och prata en del om vår partikongress där du också är ledamot, eller vald att vara med. Tillsammans med bland annat Katarina Bosetti Kristoffersson som jag hoppas snart dyker upp här.
Ja.
Hon har ett litet möte tillsammans med våra partikamrater under tiden här. Och då för att få in detta lite grann i ett perspektiv så ska vi ha en gammal, hedlig vinylskiva och, som handlar om arbetarrörelsesånger. Och då är det Torsten Bergman, hoppas jag, som sjunger alla tillsammans, för det passar bra när ni ska träffas här på onsdag. Alla tillsammans och Torsten Bergman. Varsågoda.
Ja, det var alla tillsammans med Torsten Bergman.
Ja, och det är en riktig sån här, nej, men det är en sån där gammal låt när man var SSU-ar. Man gick och skrörde och sjöng, höll jag på att säga. Men att det var... Nej, men den...
Ja, men det handlar ju om alla tillsammans. Tillsammans kan vi göra någonting, en och en. Man ensam är inte stark. Nej.
Och nu kommer jag inte ihåg, Thomas, om det finns någon... ibland brukar vi i partikongresser ha någonting devis. Och det heter rättvisa och...
Vi bygger landet.
Vi bygger landet, så var det, ja. Så är det. Och det finns ju en anledning att fortsätta bygga landet. Och på den här partikongressen, där ska vi ju även byta partiledare. På onsdag, eller var det torsdag, partiledarbytet?
Torsdagen sker själva valet. Partiledarvalet.
Ja, ja. Sedan får vi se när Stefan Löfven lämnar in sitt avskedsansökan som statsminister. Det spekulerar de i just nu, såg jag i tidningen häromdagen. Så att vi får väl se vad som, när han avgår. Men han gör väl det så småningom här.
Ja.
Så att, för att det blir inte en ny statsminister på torsdag, utan det blir en ny partiledare. Och då är det ju Magdalena Andersson som väl är ensam kandidat och har fått ett starkt stöd. Har jag förstått?
Ja, samtliga 26 partidistrikt har ju alla nominerat henne samt valberedningens förslag. Så jag har inte ens hört någon motkandidat. Nej. Så hon har unisont stöd i partiet.
Ja, ja. När vi hade lite träff här förut så hade vi hade Katarina en bild på när det var kongressval för Olof Palme. Mm. Och hur det gick till, och då berätta Märta Johansson som ju är nästor i våran arbetarkommun, hur hon var med på det valet. Så det är lite historiskt att vara med på ett sånt här val på en ordinarie kongress, så att säga, för det är ju det är. Annars brukar man ha extra kongresser för att välja nya partiledare, men här är ju faktiskt på ordinarie kongress, så det är extra fint att vara med och välja partiledare då. Så det är. Men som sagt, det blir ingen överraskning i frågan, kan man säga.
Nej, det blir en historisk händelse däremot.
Ja.
Inte att hon blir den första partiledaren som är kvinna, men hon kan ju bli den första statsministern som kvinna. Mm. Och med tanke på att den ligger i pipen också, en sådan omröstning. Ja. Men det är ju som du sa, vi vet inte exakt när Stefan avgår och när den kommer upp. Den frågan. Men...
Vi får hoppas att hon kan få tillträda som statsminister också. Det utgår vi från att det blir. Annars vet i 17 vad som händer i landet. Men det får vi se då. Ni sitter och jobbar i olika temagrupper och sånt. Och för det är, jag har tittat efter hur mycket material det finns. Det är några rejäla buntar med... Ja, inte papper utan i datorn nu som ni ska gå igenom. Och det är klart att man kan inte täcka in allting. Men, och du håller på att jobba med temagruppen 2, ser jag här, om fördelningspolitik och skatter och liknande. Och en punkt som vi pratade om här förut, det var det här med ordning och reda i ekonomin. Och det är ju någonting som Göran Persson börjar prata väldigt mycket om, och även Magdalena Andersson som finansminister har pratat mycket om. Vad är det för diskussioner som förs i detta sammanhanget?
Nej, men det pågår. Vi har ju mer eller mindre startat kongressen, känns det nästan som. För vi har ju haft temagruppsträffar digitalt där man har, varje partidistrikt har fått gå igenom lite sina tankar kring olika frågor och haft lite inspel, och så har jag även haft träff med Magdalenas stab där de har gått igenom lite olika skillnader mellan statlig och kommunal budget och hur man kan förhålla sig och tänka. Och sen har man ju haft en rad olika träffar med fackförbund och sånt, och där kan man väl säga att när det gäller skatterna så ser ju alla att vi behöver ju göra en översyn av skattesystemet som är gammalt, och man behöver se över det och titta på hur man kan få till en bättre fördelningspolitik. Och vi känner väl att den där jag tror det blir en stor fråga på kongressen är när det gäller lånefinansiering och hur man tänker kring det. Och där vissa partidistrikt kanske vill ha en mer offensiv lånepolitik, medan andra faktiskt ser att man måste ha lite ordning och reda i ekonomin och inte hamna i den situationen som var på 90-talet när Göran Persson fick åka över till USA och Wall Street och nästan be om att få lån, och där räntorna blev jättehöga och det åt upp reformutrymmet. Så där är ju partilinjen ganska tydlig med att de vill inte hamna i en sån situation igen. Men man kanske får hitta någon kompromiss och titta lite på just när det gäller det här med stora investeringar så som järnväg och så, där kanske det kan behövas att man tittar på någon form av lånefinansiering, men det får inte bli så att det urholkar framtida reformutrymme. Och för de stora internationella granskningarna sker ju liksom på om man har ordning och reda på ekonomin, och det spelar ju roll hur man ser på Sverige som land när det gäller att få lån.
Och det gäller ju att låna från rätt ställe också. Mm.
Ja, absolut.
Så att man inte blir uppbunden av allt för mycket kinesiskt kapital.
Ja, till exempel. Nej, verkligen.
Vet ju du som jobbar på Volvo. Mm.
Ja, nej, men så det handlar ju om att få rätt förutsättningar, för då kan man ju skapa reformer som är värda att satsa på. Mm. Men jag tror mycket att vi behöver titta på fördelningspolitiken snarare än att vi ska lånefinansiera för mycket. Och jag känner väl att jag tror att vi kommer hamna där.
Och det är liksom fördelningspolitiken, det är liksom att de som tjänar mer ska få betala lite mer och så då inte man ska hårdare, eller mer ta ut mera skatt ifrån de som tjänar mer än vad vi gör idag. För vi är ju ganska lågskatteland vad det gäller de höga inkomsterna.
Ja, absolut. Kapitalskatten, så där har vi sagt i Göteborg att vi är på samma linje. För vi tycker att kapitalskatten, där kan man göra någonting. Men det vi har fört fram från vår kongressgrupp är att vi tycker att den ska kallas efter att man ska istället för att ta in något liknande värnskatten, så kanske man behöver se om den och så att den träffar dem som har lite högre löner. För värnskatten den behövs ses över helt enkelt, för att kalla det miljonärskatt, för det är ju det man vill. Mm. För det är ju hög tid att miljonärerna bidrar mer.
Mm. Samtidigt som det faktiska läget är ju att även om man beskattar miljonärerna väldigt mycket så räcker det inte till. Det är det som är problemet för folk i allmänhet. Va? Man tror beskatta dem så löser allting. Men det är klart att det är stora kollektivet som samlar in de stora skattepengarna. Så att därför är det ju viktigt att vi vet att den känns lite rättvis i alla fall. Va?
Ja, absolut. Sen finns det ju andra delar man kan titta på också. Jag tänker arvs- och gåvoskatten. Där kan man ju se om man ska göra någonting. Och det finns ju även vi i vårat område är väldigt emot just när det gäller fastighetsskatten, för i och med att priserna på hus och småhus och även om du tänker dig sommarstugor och allting har ju gått upp, så folk har ju ganska höga taxeringsvärden, och skulle man då införa en hög fastighetsskatt så kommer det slå även mot vanliga arbetare i storstadsregionerna, vilket gör att vi ser inte det som vägen framåt, men då tror vi hellre på arvs- och gåvoskatt. Men om man ser på i sådana fall, så kanske man, om man inte tar just fastighetsskatt, vilket vi kommer strida för ett nej på, så kanske man ska titta på reavinstskatten. Men då får man kanske titta och hitta någon lösning så att man tar ut reavinstskatt lite mer där det verkligen är höga vinster, och inte så att man straffar folk som kanske vill göra en bostadskarriär och liksom köpa ett nytt hus, och så att de får beskatta bort hela vinsten, utan man får nog börja titta på lite alternativ.
Men arv- och gåvoskatten, den får man titta över ordentligt, därför att det är ju, eller om det är fortfarande, det tror jag det är, så är det ju så att man har ett visst avdrag på den, och sedan beskattar man den, men man kan ge i gåva i förskott sina barn. Och det gjorde väldigt många, och då blev det ingen skatt överhuvudtaget, så den måste tittas över ordentligt om man ska verkligen
om det ska bli några
problem. Ja, precis.
Ja.
Men det är många sådana här svåra frågor, och vad som är rätt och vad som är fel. Och det är ungefär som du sa, värnskatten, men den slog väl nästan på dina jobbarkompisar på Volvo också.
Ja, i alla fall nattarbetarna och kvällsarbetarna, så träffade ju dem.
Och det var ju inte tanken från början, men ja, det är ju att det är bra att ni har bra betalt. Så det är ju ett exempel på att man har bra betalt, men man får betala värnskatt.
Ja, absolut, så är det ju.
Och det är väl lite grann det som också är diskussionen. Vad är solidariteten någonstans? Liksom att ju mer man tjänar så ska man betala lite mer. Och det är väl det... Det är väl där vi skiljer oss åt ganska mycket mellan socialdemokratin och en hel del av den borgerliga politiken och de borgerliga väljarna. För de vill ju att det ska vara så lite skatt som möjligt.
Ja, absolut. Mm. Men sen ska ju inte skatt vara ett självändamål. Nej, utan det får ju vara för att verkligen gå till bra saker. Så, och då tror jag folk är mer benägna att faktiskt betala skatt om de ser att de får någon utväxling för det, genom att de kanske får bättre hälso- och sjukvård, eller deras äldre på ålderdomshemmet blir bättre omhändertaget för att det finns tillräckligt många händer i vården, och skolpersonalen mår bra, vilket smittar av sig på att deras barn lär sig mer. Så det finns många vinster man kan göra om man använder skatten på rätt sätt.
Det är väl det viktigaste.
Ja, det är absolut.
Inte en krona ska gå fel, så att
Nej,
säga.
Precis.
Nu ska vi ha musik.
Jaså, det ska vi. Mm. Ja. Då tar vi Lisa Nilsson. Mm. Vart du än går. Ja, det var Lisa Nilsson. Vart du än går. Och nu har Katarina kommer till oss, och hon tycker mycket om djur, det vet jag. Ja. Så jag tänkte jag skulle läsa lite
särskilt,
för dig.
Särskilt hundar gillar hon. Mm.
För 1000 år sedan dyrkades katter som om det vore gudar. Detta har de aldrig glömt.
Ja, det sa en kattälskarinna.
Katter är smartare än hundar. Du kan inte få 8 katter att dra en släde genom ett snölandskap.
Nej, det kan man inte.
Jag tycker den är bra.
Ja, det är den.
Katarina Bosetti Kristoffersson, våran ordförande i Partille Arbetarkommun, Socialdemokraterna här i Partille, har kommit till oss. Och du ska också vara med på kongressen. Och det är din första kongress, eller?
Ja, jag var ju med på den lilla kongressen i Örebro.
Ja, det var du. Och det var du också kanske, Thomas. Eller du har varit
Nej,
med förut.
Nej, den var jag inte med på, men jag var med 2017.
Ja, just det. Jo, det kommer jag ihåg. Och du har fått ett område som handlar om djur, som det var därför Gunnar läste upp detta. Men det är också det som kanske är just nu mest aktuella frågan, det är klimatfrågan. Och när jag menar aktuella, det är ju att det stora klimatmötet ska vara i Glasgow här om bara några dagar. Alltihop. Och hur jobbar partiet i denna fråga, och vad finns det i alla de här handlingarna som har kommit runt omkring hur vi ska lösa klimatfrågan?
Oj, ja.
Eller lösa åtminstone. Ja, vad har vi för tankar?
Men vi har ju... Nu har ju vi blivit rätt duktiga på att prata klimatpolitik. Det har jag upplevt att vi har saknat. Och vi är väldigt tydliga med hållbarhet och att vi ska bli fossilfria. Och hur vi då ska lösa försörjningen till exempel. Elförsörjningen är ju ett hett debattområde. Och det är också ett område som jag tror kan bli ganska hett på kongressen. Med tanke på vad som stod i Aftonbladet för några veckor sedan om kärnkraft. Där är ju inte alla socialdemokrater är ju faktiskt inte överens om den frågan. Men vi pratar ju om satsningar på lokala vattenvårdsprojekt till exempel. Och ökat stöd för kommuners klimatanpassningar. För det handlar ju om både att få den enskilda människan till att tänka på miljön och klimatet, men också att få företag och kommuner att ta sitt ansvar. Mm. För man kan inte lägga allt ansvar på att människan ska sopsortera, utan det måste ha mycket, mycket bredare politik.
Det här med att, som en del säger, att det är ett spött i havet att vi gör någonting här när vi sopsorterar och allting sånt, och ur det globala synvinkeln. Vad säger vi om det?
Ja, det kanske det kan upplevas att vara. Men även liksom, hur många gånger man än... Alltså, man ska kunna spotta på stenar rätt många gånger. Mm. Sen till slut så blir den våt. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att... Har vi möjlighet till att föregå med ett gott exempel när det handlar om all politik. Med klimatpolitiken och miljövård. Då ska vi göra det. För det sprider sig, det får ringar på vattnet. Mm. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att vi tar den frågan både liksom kommunvis och liksom lokalt och regionalt som land och påverkar i EU. Mm. För att vi har respekt med oss inom EU, då ska vi använda den.
Det här med avgifter och sånt, vi pratade om skatter förut, men bensinskatter och sånt.
Ja. Det har vi.
Vi har höga bensinpriser just nu.
Ja.
Och det har ökat otroligt fort bara på en väldigt kort tid.
Mm.
Men det är inte bara skatter, eller rätt sagt, det är inte bara skatter. Men ja, överhuvudtaget den frågan är ju... Den kommer vi att få jobba med i valet.
Ja, ja. Mm. Och jag tror att där kanske vi behöver någonstans tänka till också. Det är en grej för mig som bor i Partille och jobbar i Göteborg, som tar mig till mitt jobb på 12 minuter med lokaltåget.
Mm.
Jag drabbas inte speciellt hårt av höga bensinskatter. Framförallt så, dessutom så kör jag en laddhybrid, så att det innebär ännu mindre bensinskatt. Men vi har ju personer som bor längre ifrån sina arbeten på landsbygden. Och där är det inte lika lätt att ställa sig och ta tåget.
Nej.
Så att vi måste tänka stort och lösningsfokuserat.
Mm.
För samtidigt så blir det inte hållbart med att köra med bensin och diesel heller.
Nej.
Någonting kanske lite i utkanten utav det är ju under pandemin har vi ju jobbat digitalt.
Mm.
Och det visade sig att koldioxiden gick ju ner i luften.
Mm.
Nu när vi har kommit igång igen så ökar den. Så jag undrar lite grann, har vi lärt oss någonting utav pandemin överhuvudtaget när det gäller miljö och sådant som är så viktigt?
Hade jag fått frågan för ett år sedan så hade jag sagt ja, helt självsäkert. Mm. Ja, men det är klart att vi har. För vi märkte en förbättring både med luftmiljö och i stora delar av världen. Så märkte man på både djurliv och vatten och alltihop. Så då tänkte jag att ja, men nu har vi fattat. Men det har vi inte.
Nej,
vi förstod en liten kort stund. Och sen så, vi är så otroligt snabba med att vilja komma tillbaka till vårt gamla sätt att leva.
Ja. Oh. Och det går inte.
Nej, vi kan inte leva på det sätt som vi gör. Alltså vi förbrukar ju jordklot som att det bara finns liksom oändligt. Och det gör det inte.
Nej.
Och det är inte... Alltså vi lånar någonstans utav framtiden. Och vi är ganska hårda med att vi inte ska göra det med skatter. Liksom. Mm. Alltså vi ska inte ha stora statsskulder. Men vi lever på det sättet när det handlar om klimatet och miljön. Liksom. Mm.
Den här vackra, underbara klot i rymden blöder.
Ja.
Mm. Verkligen blöder.
Ja.
Och med anledning av detta så ska vi lyssna på en av de finaste miljösångerna som finns. Och det är Evert Taubes sista låt.
Mm.
Och det är Änglamark och det är Sven Bertil som sjunger den här nu. Varsågod.
Ja, det var Sven Bertil Taube med Änglamark.
Och som sagt, den var Evert Taubes sista och han var ju en riktig naturvän långt, långt före. Han bråkade med dem uppe i Stockholm, både om det ena och det andra. Så att det,
han visste vad han...
Ja, han visste ju var han var uppfödd någonstans och vad han hade sett vad som hade hänt. Och det är mycket sånt som sker. Och en av de här frågorna som ju nu är... Vi pratar om bensinpriset som ett problem som vi har när vi pratar med vänner och bekanta och grannar och sånt. Ett annat är elförsörjningen. Och elförsörjningen är ju ett problem att vi har det lite, vad ska vi säga, lite ojämlikt fördelat i landet var vi skapar elen.
Ja, precis.
Vi har ju det jättebra här i Partille, för vi fixar ju det själv genom kraftverket i Jonsered.
Mm.
Så vi har väl...
Ja,
det räcker nog inte så långt, men i alla fall, det är alltid något.
Ja.
För övrigt över 100 år gammalt. Så att, eller 150 kanske till och med. Men däremot, det här med kärnkraften, nu har det ju dykt upp lite granna igen. Och framförallt, det finns ju nästan, tror jag, politisk majoritet i riksdagen för att man skulle kunna börja jobba med kärnkraft igen.
Mm.
Och också koppla till det här med fossilfria.
Precis.
Hur tacklar partiet det nu på kongressen? Vet vi. Det vet vi inte förrän efter kongressen.
Nej, det vet jag nästa, eller ja.
Ja. Men enligt förslagen...
Ja, men enligt förslaget så är det fortfarande att vi ska ha en ansvarsfull avveckling utav kärnkrafterna. Mm. Eller kärnkraft. Att vi successivt ska fasa ut det. Men också med, alltså, så att vi ska liksom aldrig vara rädda för vår energiförsörjning. Utan det ska ske med goda elpriser. Vad som nu är goda elpriser. Men det är ju en definitionsfråga. Men just att vi ska vara liksom trygga i elförsörjning.
Och då kommer ju alltid den här frågan om vindkraftverk, och då har vi hört ut efter Bohuskusten och liknande att man vill inte ha det, och var man än sätter upp det så är det ju problem.
Mm.
Hur ser vi på det, eller vad finns det för tankegångar kring det? Hur vi ska få försörjningen?
Ja, men där handlar det också om att liksom utöka stöden för vindkraftverk. För byggande av vindkraftverk. Men sen så tror jag också att vi pratar också om med solcellsenergi. Att det är lätt att fastna i vindkraftverk och vattenkraftverk. Men det finns ju faktiskt fler alternativ. Och jag tror att det viktigaste att ha med när det handlar om delen i kärnkraft. Det handlar ju om avfallet.
Mm.
Det är väldigt, alltså det är bekvämt att tänka att ja, men det är fossilfritt och skapligt miljövänligt. Men någonstans så det blir ett avfall. Som, återigen det här med att ta ansvar för det jag gör i mitt liv. Det blir någon annan som ska förvara det. Och än så länge så det finns inget säkert slutförvar.
Mm.
Och då har man forskat på det i 40 år. Och fortfarande inte lyckats lösa den frågan. Så jag tycker att det är väl en sån sak som man verkligen ska ha med.
Är det inte märkligt att man inte har lyckats där? För det finns ju kärnkraftverk. Det är ju inte bara Sverige som ska lösa det i så fall. Utan kärnkraftverk över hela världen.
Mm.
Att man inte tänker i de banor. Hur ska man förvara detta?
Ja, men,
och också synsättet runt omkring vad som händer med kärnkraftsavfallet.
Mm. Men jag tror att det kanske också visar hur komplex frågan är. Att det är ju inte bara att gräva ett jättehål och trycka ner tunnor. Liksom.
En annan fråga som man egentligen kan ställa till de som är riktigt kärnkraftsförespråkare. Och jag vet inte, jag har inte alls läst igenom alla 1000 sidorna så jag kan inte svara på det. Men en sak är ju att vi också kanske, om man ska ha kärnkraft så ska man ju också se till att man får gräva i jorden för att få upp bränslet.
Mm, precis.
Och vad säger vi om att... Ja, eftersom vi vill ha en kärnkraftsavveckling så behöver vi inte gräva upp uranet som finns uppe i Falköpingstrakten till exempel. Nej. Men andra metaller och sånt som vi behöver och som vi har. Mm. Hur ser vi på det, att verkligen gräva upp det? Har du någon läst på om det? Eller?
Nej, det har jag inte. Det är tur att jag har ett par dagar kvar att läsa på.
Ja, jag vet inte om det finns med överhuvudtaget. Därför att på något sätt är alltså de som är kärnkraftsförespråkare måste också egentligen vara, om de ska vara ärliga så ska de också vara förespråkare att börja gruvdrift upp till Falköping. Mm. För vi kan inte förvänta oss att människor nere i Afrika ska förse oss hela tiden med uran eller andra metaller som vi behöver även för
mobiltelefoner och
allting sånt där. Men det är viktigt. Men jag har för mig att läst någonstans att partiet nu är förespråkare för att vi inte, nu pratar jag inte om uran utan de andra metallerna, att man ska få börja gräva det och att det inte ska vara så krångligt att få ett tillstånd.
Mm.
Och då blir det ingrepp någonstans.
Ja visst blir det. Och sen så får man ju också komma ihåg att när säger att det är inte farligt och det blir liksom inte en olycka här i Sverige, för vi är duktiga på säkerhet om vi pratar om kärnkraften igen. Men alltså när vi bryter uran så frigörs det gaser som precis. Inte är hälsosamma. Så det är en jättestor fråga och jag tänker att vi får inte vara så pass lättfotade när det handlar om energipolitiken, så att vi bara tänker att jag måste ha fri tillgång till el. För då handlar det återigen om hur lever jag och vad kan jag själv göra för att påverka. Liksom. Jag måste inte ha laddsladden i till min mobiltelefon hela tiden, för det är så smyger med elen. Liksom. Mm.
Nej, det här är ju jättesvåra frågor på alla sätt och vis, och ibland blir de väldigt förenklade. Men det du säger här nu, det är ju liksom hur mycket ska jag som egen person göra då, va?
Mm.
Och det är klart att vi tar ju flyget på lördag till Spanien.
Mm.
Det gör vi ju. Men att vi får se om vi får hur vi ska göra i framtiden.
Häst och vagn, jag tycker det är så trevligt.
Ja,
vad mycket man fick se.
Men tågen börjar snart gå överallt.
Ja, precis.
Ja. Tåg är ett fantastiskt sätt att resa.
Ja. Och med anledning av detta så har vi helt enkelt, och det du sa, du gjorde nästan en jättebra P3-övergång där, Katarina,
ibland så.
Till våran nästa låt, och det är Gunnar.
Ja, det är ingen låt, det är prat. Mm. Det är den bästa som de har gjort egentligen, eller Tage Danielsson när han pratar om sannolikhet. Varsågoda.
Ja, det var Tage Danielssons sannolikhet, och den är väl i allra högsta grad befogad att lyssna på ibland då och då med tanke på det vi pratade om förut om kärnkraftsfrågan.
Ja, jag har någonting som är sannolikt här också.
Ja, ja. Okay.
Är ni verkligen säker på att signaturen på den där tavlan är Rubens? Det är klart jag är säker. Jag såg ju själv när han skrev dit den. Som sagt var.
Ja, det var sanningen det.
Ja.
Och då ska alla som inte vet, när Rubens levde så var det många år sedan.
Ja, det var några 100 år sedan. Ja.
Ja. Katarina, lite tiden går ju så jättefort här. Vi från Partille Arbetarkommun skickar ju in några motioner, och bland annat du själv, och du ska vara med och prata om djur och sånt.
Ja.
Hur gick det med våra motioner?
Det var lite blandat. Min om förbjuda minkfarmer blev avslagen. Det är jag fortfarande lite sur över. Får vi se hur sur jag kommer vara nästa vecka över det. Och sen så hade vi en om mammografi, för nu är det ju åldersgräns för det. Och den har jag starkt för mig att den anses vara besvarad, för att det pågår ett arbete kring
förändring.
Ja, precis. Ja, just det. Och sen så hade vi ju en om pension, och den är avslagen. Och sen så har vi om var två eller tre om skatter, och där är det blandat med besvarat och avslaget. Men, eller ja, avslagen.
Det får Thomas ta med sig.
Precis, ja, men jag tänker att det finns ju så pass bra skrivelser så att där kanske det inte gör... Och det var ju så enormt, jag kommer inte ihåg hur många motioner det var om skatter, men det var ju helt enormt många. Liksom.
Ja, det var rejält många jag har gått igenom. Och, men många, som Katarina sa, är väldigt bra behandlade liksom, när de utvecklar sina svar, och det ligger i linje med vad vår delegationsgrupp tycker. Så jag tycker ändå, även om de har blivit avslagna eller besvarade, så på helheten så ligger de ganska bra. Men sen finns det ju detaljer man kan... driva.
Ja. Ja, vi får se vad som händer med pensionsfrågan. Den kommer jag inte ihåg vad den handlar om. Det kommer inte du ihåg.
Nej, precis. Nu såg du på min blick.
Ja, just det. Ja. Bara känna till den.
Ja.
Nej, men pensionsfrågan är ju jättestor.
Ja.
Och den blir... Jag som gammal pensionsmänniska, så blir jag så rädd för den här enkelheten att det är bara... Nu... SD och V är på samma linje. Det är bara att skicka ut 1000 spänn. Sen är allting löst. Det är bara en början på en undergång av pensionssystemet.
Ja,
och vi måste jobba med pensionssystemet. Mm. Och då gäller det att börja betala in mera pengar till pensionssystemet. Och det där har vi också en problem med. Vi pratade förut om skatter och sånt mellan borgare och oss. Så att det är all anledning. Ja, nej, det är mycket som ska ske, och ny partiordförande får vi på torsdag och på, var det på fredag eller lördag hon skulle hålla sitt stora tal.
Ja, lördag tror jag det var.
Lördag, ja. Mm. Så, och man kan ju följa partikongressen säkert på många sätt, och bland annat på Socialdemokraternas hemsida.
Mm.
Och den är ju alltså öppen för alla, det är inte bara partimedlemmar, utan alla kan följa den. Och TV2 Forum, som det kallas, de brukar ju följa alla partier, så att jag utgår ifrån att de kommer följa det på många sätt. Och vi ska återkomma. Vi ska börja runda av här lite granna, och vi ska också runda av med att Gunnel läser ur senaste numret av Tiden. Det var en essä om hur Stefan Löfven, hur han har varit och inte varit, håller jag på att säga, från en som har varit med i nära honom. Och det tyckte jag var ett så jättebra stycke
som
avslutas med. Ja. Du läser det, så ska vi fortsätta sedan kanske.
När väljarna sa sitt i valet 2018 föll blockpolitiken samman. Det blev inget segertåg då heller, men Löfven förlorade inte valet. Och de 131 långa dagarna som följde visade återigen styrkan med att trivas bättre i förhandlingsrum än på scenen. Humlan som flyger heter Lena Hennel och Lova Olssons bok om Löfven från 2013. Det beskriver den osannolika och ofrivilliga partiledaren. Nu vet vi att vingarna bar också genom två val och otaliga kriser. Ingen kan hävda att Stefan Löfven fått möjlighet att leda landet genom några särskilt ljuva år. La belle époque var över, något hade gått sönder, och åren som ledde oss in i 20-talet blev inte vad någon tänkt sig. Kanske har en av Stefan Löfvens största styrkor därför varit att han faktiskt aldrig hade tänkt sig att bli partiledare och statsminister. Att ta motgångar, att möta missnöje och prestigelöst kämpa vidare kan vara den viktigaste egenskapen för en ledare i det nya politiska landskapet. Kunna ta smällar och hålla ihop laget. En för alla, alla för en. Så börjar vi om igen.
Jag tycker det är en bra beskrivning av en avgående partiordförande.
Absolut.
Som har haft en oerhört jobbig. Och vad som är viktigt för våra nya partiledare, det är ju att vi tillsammans på valet nästa år verkligen samlar ihop oss och får tillbaka många röster, så att vi kan få mer kraft. För mycket ni kommer att besluta nu, ja, det bygger ju också på att många tillhör oss och vill vara med oss. Annars så måste vi kompromissa på ett eller annat sätt. Eller någon annan måste kompromissa.
Mm.
Och då är bara frågan vilken grund man kompromissar ifrån. Och det är väl den grunden
som ni ska skapa nu här på partikongressen i Göteborg i veckan som kommer.
Och gör ni inte det så ska jag komma efter med blåslampan.
Ja, vi ska göra vårt bästa.
Och det, jag tror att det är en bra avslutning av vår program här idag. Och vi önskar er lycka till.
Verkligen.
Med mycket jobb. Och tyvärr är det ju inte möjlighet för oss att komma dit och titta på, utan vi får följa det via nätet och via de olika och tv-kanaler och sånt. Så får vi återkomma. Och Katarina, hon har ansvarig för sändningen här några veckor efteråt,
ja,
kongressen, så då kan ni få väldigt mycket beskrivet.
Jajamän.
Vi sänder inte nästa lördag, för då är det allhelgonahelgen,
ja,
även om det är Halloween. Och det är så skönt att man håller isär på detta nu då, att det är Halloween just nu.
Ja, precis.
Och det bryr jag mig inte ett dugg om. Det är amerikanskt hiphop-aktigt, men däremot allhelgona, den ska man värna om, och då, ja, brukar vi ta ledigt. Ja, och veckan därpå så kommer LO att sända. Sen kommer Katarina tillbaka.
Sen kommer jag.
Och så småningom därefter så kommer vi tillbaka,
ja,
också.
Sådär, solbrända och fina.
Ja, och därför lyssnar vi faktiskt på en spanjor, en riktig äckelpotta.
Ja, Julio Inglese med Moonlight Lady. Varsågoda.
Det är du, gumman.
Ja, det är jag. Ha det gott.
Ha det gott.
Var rädda om
er. Hej, hej.
Hej då.